Så roligt att se så jättemånga här. Och alla är här för att höra om att Jesus är enda vägen till Gud. Det gläder mig att alldeles oerhört. Vi ska ju prata om idag. Jesus, är han vägen till Gud eller är han en av många vägar? Ett väldigt allvarligt ämne egentligen. Först ska jag säga någonting kort om mig. Vem är jag? Ja, jag hade en bön som nyfrälst till Jesus, och det var ungefär så här. När jag var 21 år, eller när jag hade kommit tillbaka till Gud, för en barnatro har jag haft sedan tidigt. Och det var: skulle vi kunna göra så, Jesus, så som du gjorde med lärjungarna? Du liksom dök upp där de höll på att fiska, och så sa du: ska ni hänga på mig? Ska vi dela livet tillsammans? Och inga programförklaringar, inte något storslaget, utan ska vi slå följe? Och då blev min bön så här: skulle man kunna göra så nu också, Jesus, att jag ber dig att jag kan få hänga på dig genom livet, så får du leda mig som du vill. Och det kanske inte alls så att jag ska bli civilingenjör, som jag då hade inställt mig på efter att ha blivit gymnasieingenjör. Jag kanske ska bli någonting annat, kanske pastor eller präst eller någonting sånt. Och på den vägen blev det faktiskt att, i mitt fall så brukar jag säga att jag blev varken civilingenjör eller präst. Men jag blev en glad efterföljare. Så det är väl min identitet framförallt, att vara en lärjunge. Och därmed tillbringar jag vardagarna mestadels på ett företag som Volvo äger, som gör en massa roliga saker till båtar och entreprenadmaskiner och lastbilar och bussar. Och idag har jag en jobbakompis med mig också, Peter, som sitter här nere. När vi höll på med båtar i början där, så sa vi att när vi anställde Peter så ökade vår båterfarenhet med 1000% ungefär, för han har varit fiskare. Lite bakgrund till det här ämnet, och det är ju att det är väldigt allvarligt när kyrkoledare tror och förkunnar att det finns andra vägar till Gud. Eller att man säger att Bibelns Gud och Allah är samma sak. Påven skickade ut en video tidigare i år som säkert många såg. Den videon var ju väldigt märklig. Den visade ju på hur folk bar fram sina buddha-statyer och radband och allt möjligt sådant. Och det hela avslutar med att vi är ju alla Guds barn. Det säger ganska mycket om vilken tid vi lever i och hur sen klockan är. Temat för den här konferensen är ju Jesus Kristus. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Och vi ska titta lite grann på vad vi har för orsak att tro på detta vis. För temat här är ju just att Jesus är vägen. Därför blir det ett ganska grundligt bibelstudie här nu. Mycket bibelord. Det är ju tryggt att stå här framme när det räcker med att komma med bibelord. Och det är jätteskönt. Men för er som blir nervösa och tänker hur ska jag hinna slå allt detta och hur ska jag hinna anteckna allt, så kommer det här ut på Bibelfokus på hemsidan, så där kan ni följa och titta igenom allting i efterhand. Det som jag nu kommer berätta kommer att ha följande innehåll. Jag tycker vi måste gå tillbaka och kika lite grann på frälsningshistorien med ursprunget när Gud skapade himmel och jord och syndafallet. Vi ska titta lite grann på likheter mellan Israels avfall i de tider Israel avfallet och kyrkans avfall. Vi ska prata om den postmoderna människan, eller myten om den postmoderna människan. Sedan går vi över och pratar om vikten av att ha den inställningen som lutheraner brukar säga, sola scriptura, alltså skriften alena. Sen ska vi titta i Bibeln, vad säger skriften om Jesus och vad säger Jesus om sig själv? Jag pratar lite grann om det som egentligen är ett sånt där ord som alla tycker är det högsta som finns i stort sett. Istället för kärlekens höga visa ska vi kika lite grann på det som har blivit toleransens höga visa. Vi tittar lite grann också på ledarnas ansvar i den här tiden för att sedan gå in och försöka bedöma tillsammans vilken tid lever vi i. Och så kommer jag att avsluta med att titta på Guds hjärtelag med fåren. För nu när vi tittar på så mycket som kan vara galet i vår tid så är det viktigt att vi gör det med det hjärtelaget. Att Gud söker upp de vilsna fåren. Vi ska inte stå här eller tycka att vi har på något sätt smartare eller mera intelligent eller duktigare på urskiljning, utan vi får känna efter med vilket hjärta Gud har sökt upp oss, och vi ska tillsammans be för de människor som Gud har lagt på våra hjärtan som vi ser kan vara i farozonen. Då börjar vi med att titta lite grann på frälsningshistorien som faktiskt börjar redan på Bibelns första sida. Och vi slår upp första Mosebok 1:1. Första Mosebok 1:1, och vi tar sedan vers 31. Det står: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet, och Gud sade, var det ljus. Där kan man ju säga att både Gud Fadern, sonen i form av ordet och anden finns med. Och i vers 31 så står det: Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Och så skapar han då människan till sin avbild. Och här är någonting väldigt viktigt att förstå, att det är en skillnad på att bli skapad till Guds avbild och till Guds likhet. För skulle vi varit skapade till Guds likhet så skulle vi vara på samma nivå som honom. Men vi skapade till hans avbild. Jag tycker om bilden med hur solen har energin som lyser på oss just nu. Och allt vi gör inför varandra, det är att reflektera av det ljuset. Månen reflekterar solens ljus. Och människans synd, så att säga, eller det människan föll för, var att själv vilja bli solen, själv vilja bli ljusets och värmes ursprung. I första Mosebok 3 och vers 1-19. Mycket läsande blir det, men det är härligt. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa det till kvinnan: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården, men av frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, till då kommer ni att dö. Då sade ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården, Och mannen och hans hustru gömde sig för Herrens Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Då sade han: "Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt." Då sade Herren Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Ormen förledde mig och jag åt." Då sade Herren Gud till ormen: "Eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen." Till kvinnan sade han: "Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din lust vara och han ska råda över dig." Till Adam sade han: "Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig. Du ska inte äta av det. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd till dess du vänder åt dig till jorden. Ty av den har du tagits. Jord är du och jord ska du återbli." Människan ville bli som Gud, ville få kunskap om gott och ont. Genom människans fall så kom hela skapelsen in under synd, förbannelse och döden kom in i världen. Det är den situationen vi lever i. Det är viktigt för oss att förstå att Gud redan där och redan då satte igång sin frälsningsplan. Vers 15 skulle jag kunna tro är den första profetian om att kvinnans avkomma, eller som det står 1917, tror jag, kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Det innebär ju att när man läser Bibeln så måste man förstå att den där alla berättelser som går ut på att Gud skapar allting så gott och så gjorde Adam högförräderi. Adam var i Guds likhet och så gav han bort makten till djävulen. Och så stod ungefär Gud där och sa: "Kära någon, vad ska jag göra?" Den får man liksom helt och hållet skippa. Och vi ska titta på varför. Vi går till Romarbrevet 3. Romarbrevet 3, vers 9-12. Så ska vi se lite hur status är för oss människor, för oss allihopa. Det är Paulus där som säger följande: "Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet: ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit och alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda." Så detta är vår status, att när folk pratar om att är det verkligen nödvändigt att bli frälst, så är det nog för att man förstår att man inte riktigt förstår att man verkligen behöver bli frälst ifrån ett tillstånd som faktiskt är i synd, i evig förtappelse, som kommer sluta med skilsmässa från Gud för evigt. Och vi ska titta lite grann på det här sen, att är det inte snällare att förkunna någonting annat? Och det tror jag verkligen inte att det är, men vi har liksom drabbats väldigt mycket av det där. Men om det nu var så att Gud visste det här från början, vad går det hela ut på? Vi fortsätter till Efesierbrevet, första kapitel. Efesierbrevet, första kapitel. Och verserna 3-10. Hoppas att ni gillar att det är mycket bibelord. Det här är mycket bibelord. Tack, Herre, för det. Välsignad är vår Herre, Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Lägg märke till innan världens grund blev lagd. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Så redan innan världens grund var lagd så har Gud utvalt oss till barnaskap hos honom. Och det hela går ut på att att allting ska sammanfattas i Kristus, allt i himlen och på jorden. Så när någon jobbarkompis frågar mig ibland så här, vad går det hela ut på? Så försöker jag köra en jättekort variant och säga att Gud har skapat hela mänskligheten. Han har skapat universum, han har skapat stjärnsystemen, änglavarelser, andemakter och allting. Och så skapar han människan till sin avbild. Av ingen annan orsak än för att han älskar, tror jag. Och han söker våra hjärtans frivilliga gemenskap med honom. Och som jag förstår det när jag läser Bibeln, så har vi en unik förmåga att vi får totalt välja väg. Då måste också ondskans alternativ finnas. Så det hela som hände med ormen i lustgården och sånt var naturligtvis inte ett misstag, utan att det här visste Gud innan. Och frälsningen är till för att vi ska kunna ta emot försoning med Gud på frivillig basis. I Romarbrevet 3, verserna 19 och 20. Romarbrevet 3, vers 19 och 20. Så står det där: men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synden. Så lagen blev liksom given från Guds sida så här, när människan tyckte då att okej, Gud, jag vill vara i din nivå, jag vill vara i din standard, liksom bara visa mig hur man gör, vad man ska uppnå. Så kommer budorden, och budorden var till för att överbevisa människan om att den vägen, gärningarnas väg, är totalt körd. Och vi människor, vi har väl många gånger kommit till insikt om det här själva. Och på det sättet så såg ju människans situation helt hopplös ut. Människans försök, ständiga försök att stiga upp, att höja sig andligen, att närma sig Gud genom gärningar eller genom försakelser. Allt det där är en väg som inte går. Och vilken väg väljer då Gud? Ja, det är ju så fantastiskt att få läsa Johannes 1:1 och framåt. Det ska vi ta och göra nu. Johannes 1. Det är alldeles oerhört att när människan inte kunde på något sätt klättra upp eller själv rätta till det som vi ställt till med, så gör Gud så här. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och den som tror på hans namn, de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Jag tror vi bara ibland får ögonblicksbilder av hur stort det här är. Att Gud själv väljer att bli människa. Att födas som ett litet barn, en mycket enkel miljö. Och börjar en vandring som är så långt borta ifrån vårt uppåtstigande strävande som man bara kan tänka sig. Så Gud älskar så oerhört och presenterar sin frälsningsväg för världen genom evangeliet. Det kommer bli en del i Johannes här. Vi slår till Johannes 3:16. Johannes 3:16. Och till vers 21. Där säger Jesus: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Alltså, så mycket älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Inte i första hand för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Men sen så står det ju faktiskt att den som inte tror är redan dömd. Är redan under domen. Varför jag pekar på det så noga, det är för att Bibelns vittnesbörd skiljer sig så oerhört mycket från den det snällhetens evangelium som förkunnas idag, att vi har alla lite problem och visst har vi lite svårigheter och svagheter och vi når inte riktigt fram, säger man. Det är inte tal om att inte riktigt nå fram eftersom vi i oss själva är helt förlorade. Det är så oerhört lätt att helt plötsligt göra om evangeliet till att bli någonting annat. Men då sviker vi både Gud och de får som han vill frälsa. Jesus offras ju för våra synders skull och uppstår för vår rättfärdiggörelses skull. Ett underbart bibelord ska vi slå upp nu som finns i andra Korinthierbrevet 5 och 18. Andra Korinthierbrevet 5 och 18. Stycket handlar om försoningens tjänst. Vilket underbart uttryck, försoningens tjänst. Och där står det så här: allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Alltså från Guds sida så har han försonat hela världen med sig själv. Och det som vi får gå ut och berätta om, det är just den här stora försoningen. Men den måste ju tas emot individuellt. Och det är inte så lätt att predika det glada budskapet om att omvändelse och bättring och syndaförlåtelse behövs för människor som inte uppfattar att de behöver något sånt. Och då är det frestande att ändra på evangeliet. Men det här är ju alldeles oerhört. Vi har försoningens tjänst att få berätta för folk att allt du behöver göra, det är att ta emot vad Gud i Kristus har gjort för dig. Det här innebär ju att alla typer av uppåtsträvande andlighet leder fel. Även sånt som vi ibland i kristna led, ibland till och med uppmanar varandra till att liksom, i helgelse eller vad det nu är, som går ut på att man med egen ansträngning på något sätt behagar Gud. Det är aldrig Guds väg. Likheter mellan Israels och kyrkans avfall. Det finns ju jättemånga likheter där och jag tror egentligen att det är så Gud har gjort det. Att först väljer han ut ett egendomsfolk och det egendomsfolket, precis som vi människor är, efter någon generations välsignelse så bör man vända sig och dyrka det skapade istället för skaparen. Och när vi då, när evangeliet kom till hedningarna, så var det ju med ganska mycket övermod som vi i kyrkan tyckte att judarna, Gud misslyckades ju med judarna, kanske till och med det sägs, vilket inte alls är sant, och så tycker vi att vi är så mycket bättre och så gör vi precis samma saker själva. Vad var det då som hände, särskilt om vi tittar i Jeremia bok till exempel? Den är väldigt bra om man vill läsa in sig på det här. Ja, då började Israel att dyrka främmande folkens gudar runt omkring. Någonting som Gud specifikt varnar dem för, att se nu till att inte ta över avguderiet och sättet att dyrka Gud. På precis samma sätt så har då kyrkan börjat, så att säga, fjäska med de gudar, med det man håller högt och heligt i samhället. Exempelvis det här med humanism, tron på den ständiga utvecklingen och så vidare. Vad som sedan hände med Israel efter att de hade fjäskat en del med Assyriens och Babylons olika avgudar och tagit in dem i templet och lite av varje, det var ju att helt plötsligt så blev de ju slavar under det som de tidigare fjäskat med. Och på samma sätt så upplever jag att vi i vårt land har blivit slavar under det här med att vara politiskt korrekt och att vara, eller att underkasta sig humanismen egentligen. Jag börjar tycka väldigt illa om det som humanismen står för. För humanismen står egentligen för att vi vill vara precis allt det som Gud har som egenskaper, men vi vill inte ha med Gud att göra. Vad hävdar då humanismen? Jo, att människans förnuft är tillräckligt och är i grunden för att kunna avgöra vad som är gott och ont, vad som är sant och lögn. Om ni lägger märke till det, så är det ju precis det som är innebörden i längtan efter att få äta av kunskapens träd. Vi vill själva kunna avgöra. Nästa sak man hävdar är ju att eftersom vi är förnuftiga och det är ju mer rationellt och förnuftigt med godhet än ondska, så är ju naturligtvis människan god innerst inne. Och det har blivit en sån axiom så att säga att människan är god, det är fel på allting annat. Det är fel på samhället, det är fel på dina föräldrar, det är fel på jobbet, det är fel på allting, men människan i sig själv är ju god. Och då kan man undra, hur kan man lyckas tro på det när världen ser ut som den gör? Och den tredje och sista delen då som humanismen byggs på, det är toleransen. Att du måste vara tolerant. Själva uttrycket är ju intressant. Måste vara tolerant. Är det möjligt att vara tolerant när man själv säger att man måste vara tolerant? Det är naturligtvis helt omöjligt. Så är svensk kristenhet i själva verket i en slags babylonisk fångenskap under humanismen? Och det vill jag hävda att vi är. Och därav det stora trycket att nu då börja med att säga att Jesus är en av många vägar. Då är jag ju en prydlig humanist så att säga. Som både bekräftar att egentligen behöver inte människan frälsas. Egentligen är människans förnuft tillräckligt och det räcker med att vara tolerant. Den postmoderna människan som man pratar så mycket om och ibland säger att den postmoderna människan kan inte evangeliseras på vanligt sätt, utan man måste ju komma med ett nytt evangelium. Och det är ju absolut inte sant. Jag tänker på om Herren vill och vi får leva och det går några hundra år till, så kommer man nog titta lite skeptiskt på vår tid som trodde att människan blev så oerhört mycket annorlunda bara för att vi lärde oss att bygga mobiltelefoner mindre och mindre. Och det säger jag som jobbar med teknik. Människan har ju inte ändrats ett smack. Men den postmoderna människan tror ju då att det finns ingen objektiv sanning. Och det värsta som finns det är då att säga att det finns någonting som är sant och någonting som man faktiskt får underordna sig. Sanningen blir istället till för individen genom individens tolkning och upplevelse. Därav det alldeles oerhört stora fokus som finns på upplevelse. Och det här har ju spritt sig också i kristna led, att det är upplevelsen som är det viktiga. Och så har det inte varit i tidigare generationers väckelsekristendom och är inte idag heller. Man tror att det sker en ständig utveckling, en ständig evolution, ett ständigt uppåtstigande. Och det här passar ju så väldigt bra in just när man tittar på de här rackarna små mobiltelefonerna och tycker, titta här vad vi har evolverat saker. Och då glömmer man egentligen att från skapelseögonblicket, när människan föll i synd, så har det skett motsatsen till en evolution. Det har skett en stadig försämring istället. Sen att det har varierat med tider när det har funnits tillräcklig mat och eller inte, det är en helt annan sak. Men utvecklingsläran och tanken på att människan hela tiden utvecklas förkunnas väldigt, väldigt starkt. Panteism och panantism sprider sig allt mer, så att Gud är i allt, allt är Gud. Och passar nutidsmänniskan väldigt väl, eftersom människan tror då att man kan, att människorasen håller på att evolvera in i en gudomlighet som egentligen går ut på att man själv upptäcker att egentligen är vi Gud. Känner vi igen syndafallet? Känner vi igen frestelsen att bli som Gud? Så nutidsmänniskan är intresserad av godhet och rättfärdighet, men vill inte få den utifrån, utan vill hitta vägar att själv producera det här. Betydelsen av att hålla sig till ordet, att säga att det här är tillräckligt, jag tycker det är väldigt fräckt. Alltså, om ni tänker förr sa man en vetenskaplig sanning höll i alla fall några decennier, nu höll den mycket mindre. En sanning på Facebook, hur länge håller den? Den är ganska kortlivad, om det nu finns så mycket sanning där. Men den här, den är sann. Och Gud har valt det här mycket enkla sättet, som nästan är provocerande enkelt för nutidsmänniskan. Ska jag slå upp i en bok här och läsa där liksom, och tycka att det är livsfasigt? Ja, faktiskt, så underbart är det. Vi har ett uppdrag, och vi ska titta lite på det. Och det är ju Matteus 28. Matteus 28 och vers 16-20. Matteus 28, vers 16-20. Det här kommer vårt uppdrag. De 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Detta är vårt uppdrag. Och det är ju så fantastiskt att Gud har valt oss att få vara med om detta. Men det innebär ju också att vi måste hålla fast vid att det är hans ord vi lär ut. Ingenting annat. I Johannes 15 kapitel ska vi läsa lite grann om hur det är att förbli i Jesus. Johannes 15 kapitel och vers 1-8. Där säger Jesus så här: jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när det bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så att förbli i honom är också att förbli i hans ord. Jag tycker att det är så viktigt att betona detta, eftersom det finns så mycket lockelser som vill få oss att göra allting annat än att tillbringa tid i Guds ord. Och nu pratar vi inte om att det ska vara några hjältemodiga, många kapitelläsning. Men precis som mannat i öknet som var dagsfärskt, så var man tvungen att gå ut och samla in det. Gud har manna för dig och mig. Och vi måste gå ut och samla in det. Och det gör vi genom att ta och läsa Guds ord. I Johannes 7, vers 14-18. Så pratar Jesus om sin lära. Johannes 7, 14-18. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sade: hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat? Jesus svarade: min lära är inte min, utan han som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning. Och ingen orättfärdighet finns i honom. Alltså om man ska läsa Bibeln och verkligen komma in under Jesu lärjungaskap och bli undervisad av Bibeln, så gäller det att be Gud att ha en hel vilja att följa honom. För den som vill göra hans vilja ska förstå. Annars så brukar jag likna bibelordet vid en katalysator, om ni vet vad det är för någonting. Det är ju någonting som bidrar till att en kemisk reaktion kan äga rum. Och det verkar som att den fungerar ungefär så här, att vad än dina motiv är när du läser Bibeln så blir de förstärkta. Har du galna motiv så kan du hitta hur mycket galet som helst och tycka att du får liksom bekräftelse utifrån ordet. Och har du gott motiv och söker Gud av rena motiv, så sker det helt motsatta. Att du allt mer får lära känna Gud. Och det är ju det som förvandlar våra liv, att få lära känna Gud. Hela den vägen med skärpningar eller med att vi uppmanar varandra att nu ska vi ta stora krafttag och sådär. Glöm allting det, eftersom det egentligen går ut på att om vi, ju mer vi med avhöllt ansikte skådar Jesu härlighet, ju mer förvandlas vi till hans avbild. Tänk vilken motsats till prestation. Vi blir förvandlade. Ibland får jag den frågan från jobbarkompisar: i Bibeln ofelbar? De hade ju ingen, gick inte runt med en sån här iPod och spela in liksom. Ja, och så är en och annan ibland läst på så har sett att det skiljer lite mellan evangelierna. Man kan läsa lite när kvinnorna kom till graven där, det skiljer lite grann. Ja, det är väl jättetrovärdigt att det skiljer. Det är ju fantastiskt trovärdigt. Men vi måste bestämma oss för om vi ska ägna oss åt textkritik eller åt att istället låta skriften vara fullt tillräcklig. Andra Timoteus 3 slår vi upp. Andra Timoteus 3, verserna 14-18. Nej, 14-17 räcker. Så är det Paulus där som pratar, skriver brev till sin lärjunge Timoteus. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människa ska bli fullt färdig, väl röstad för varje god gärning. Alltså, bibelordet är fullt tillräckligt för oss oavsett vilka situationer vi råkar ut för i livet. Och det är så skönt att veta. I Judas vers 3, det har ju inte ens något mer kapitel, utan det blir bara versar där. Judas, vers 3. Skriver Judas här: min älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Så det är faktiskt vårt uppdrag, att kämpa för den tro som en gång har överlämnats för alla de heliga. Går det bra med så mycket bibelord? Ja, det var härligt att höra. Ska vi titta lite grann på vad säger skriften om Jesus? Det finns ju något passage där det här vandrarna, lärjungarna som gick till Emmaus efter Jesu uppståndelse. Och så slår en främling följe med dem, och främlingen ser att de ser lite ledsna ut, så han frågar vad är det som har hänt, och så beskriver de hur Jesus, som de hade hoppats på så mycket, hade blivit överlämnad och korsfäst. Och så säger då främlingen till dem att så tröga ni är, att ni inte förstår. Och så går han igenom skrifterna och går igenom hela det som vi kallar idag för gamla testamentet och visar vad som står om honom, att Messias måste ju lida och måste uppstå. Fantastiskt bibelstudie måste ha varit. Så småningom förstod de att det var Jesus. Och lite senare så står det att han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och det är en härlig bön att få be så, att gode Gud, låt mig få upp ögonen och förstå att gamla testamentet är ett enda långt vittnesbörd om vem Gud är och den frälsning som han har berett för oss. Jag är ju inte så van vid att stå så här och prata, så att det här går faktiskt lite fortare än vad jag hade tänkt mig. Så nu tänkte jag, nu ska vi faktiskt läsa även de här lite längre bibelställena som jag tycker hör till. Och det är då, vad säger skriften om Jesus? Och då vill jag ju hemskt gärna att vi delar med varandra Jesaja 53, helt enkelt. Jesaja 53. Där står så här: vem trodde vår predikan, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Ty han hade ingen orätt gjort och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och länge leva. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdiga tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det som han bär. Därför ska jag ge honom det många som hans del, och det starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Bara tacka dig, Herre, för det här alldeles oerhört stora som vi ibland bara ser en liten glimt av och kan inte utransaka den kärlek du har till oss, Fader. Att du gav din enda son. Och vi tackar dig, Jesus, för att du var villig att komma som tjänaren. Och vi ser fram emot en dag när du kommer tillbaka som konungen. Amen. Ja, det är så stort. Vi tittar i Apostlagärningarna 4. Som är bibelordet för hela den här temadagen. Och det är ju Petrus och Johannes som får stå till svars inför de skriftlärda. Och så säger de så här. Ja, vi kan ta från vers 11 också. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Johannes första kapitel går vi tillbaka till. Och vi upprepar vers 14 men fortsätter sen fram till vers 18. Johannes 1, 14-18. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sade, han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Helt underbar läsning. Full av nåd och sanning. Det där uttrycket tycker jag är så fantastiskt. Eftersom vi tenderar till att välja något av det, så tycker vi att vi kan ju inte samtidigt vara sanningsenliga och nådefulla. Men det är faktiskt ingen motsägelse, utan i Kristus är det samma sak. Jesus var full av nåd och sanning. Och måtte han göra det till oss också. Göra det av oss också. Lite längre fram i kapitel 1, i vers 29, så står det ett vittnesbörd som Johannes lämnar om Jesus. Nästa dag såg han, alltså Johannes, Jesus komma och sade: se Guds lam som tar bort världens synd. Och då när vi läst Jesaja 53 om lammet där, hur Jesus som ett lam blir slaktat, så var ju det här väldigt välbekant för judarna vad det här innebar för någonting. Jesus är Guds lam. Och varför det är så viktigt att tala om de här sakerna, det är ju att Skulle det vara så att Jesus bara är en väg av många vägar, ja, då var ju Jesu offerdöd totalt i onödan, eftersom det går jättebra att närma sig honom på alla andra vägar. Och det här alldeles oerhörda som Gud gett oss i Kristus dras då i smutsen och sägs att det betyder ingenting. Därför måste vi ju träda fram faktiskt och våga stå upp för ordet även om det blir obekvämt. Jag vet när jag jobbade på Ericsson, det var några år sedan nu, men så var det en chef jag hade, så sa han till mig så här: du Anders, du är nog den första normala kristen som jag har träffat. Ja, så det var ju snällt. Vad betyder normal kristen? Jo, men du vet, alltså jag träffade ju på ett gäng när jag studerade i Jönköping där, vet du, och de var väldigt intoleranta, för de hävdade ju att Jesus var enda vägen till Gud. Men sa nu inte du. Ja, Tommy, nu är det ju så att då får jag ju också säga att jag är likadan. Är du också sån? Men det får man ju faktiskt stå för, att så är det. Och står vi för det, så är den dag då Gud söker människor, så kan det ju verkligen, då finns det någonting som kan vara en sådd som en gång blommar ut. Men att säga någonting annat, nej, men du vet att visserligen så, ja, men nu har vi ju lärt oss lite mera, och vi vet ju att det går en massa andra vägar också. Det är ju så illa så att det är ett annat evangelium, ett annat Kristus, en annan Jesus, och det är inget frälsande evangelium förstås. I Uppenbarelseboken 5 och 9 så står det om lammet som blev slaktat. Vi kan slå upp det. Uppenbarelseboken 5 och 9. Jag läser ur Folkbibeln, och där finns en liten överskrift. Det står: den nya sången till Kristus, offerlammet. Och det sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, till du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Så Jesus har med sitt eget liv, med sitt eget blod, köpt oss till honom. Och då förstår vi också hur oerhört dyrbara vi är för honom. Och hur oerhört dyrbara alla människor är för honom. För jag brukar påminna mig, och jag och Peter, eftersom vi är på samma jobb, vi påminner oss ibland om att tänka att vi får vara på en arbetsplats bland människor som Gud älskar mycket mer än vad vi någonsin kan göra. Tänk vilket förtroende. Och vi känner ju hur den är, vi är själva, så vi tycker ju liksom hur ska det gå till. Men naturligtvis är det ju Guds nåd. Att få finnas där och kanske någon gång säga något, någon gång dela med sig något om Gud, det är fantastiskt stort. Jesus säger också, eller skriften säger också om Jesus i Uppenbarelseboken 17. Så har Jesus fått en titel där. Uppenbarelseboken 17 och 14. Står det både om lammet och en annan titel då. Det ska strida mot lammet, och lammet ska besegra den tillsammans med det kallade, utvalda troende, eftersom man är herrarnas herre och konungarnas konung. Så detta säger skriften om Jesus. Vad säger då Jesus om sig själv? En del hör man ibland som säger, ja, men vet att Jesus, han fattar inte riktigt uppståndelsen runt omkring sig, och sen egentligen sa han aldrig så mycket om att han själv skulle vara exklusiv eller att han själv hade någon särskild ställning inför fadern. Och det stämmer ju inte alls, för Jesus var oerhört tydlig, och hans tydlighet var en av orsakerna till att man till slut valde att döda honom. Jesus var mycket tydlig. Och vi kan inte pruta bort på Jesu tydlighet. Då tittar vi just på bibelordet som egentligen är temat för det här bibelstudiet i Johannes 14 kapitlet. Och vi läser det i sin sammanhang från vers 1 till 6. Johannes 14, vers 1 till 6. Jesus har tvättat sina lärjungars fötter och förutsagt Judas förräderi. Och så pratar han med lärjungarna och så säger han: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni, den vägen känner ni. Thomas sa den: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa det till honom: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Jesus säger alltså väldigt tydligt att han är vägen, sanningen och livet. Inte en av många vägar, inte en av många sanningar och inte heller att det finns liv i någon annan än Jesus. Och hur impopulärt det här än kan bli så är vi kallade till att förkunna det här. Om ni tänker tillbaka lite grann hur utvecklingen varit i vårt land med hur just den här toleransen gjort det allt svårare att tycka någonting annat, så är det inte orimligt att tänka sig att vi kan komma i tider där man helt enkelt inte får förkunna på det här sättet, för det uppfattas som intolerant. Och en kyrka som har tystnat och dratt sig tillbaka uppfyller ju då inte sitt uppdrag, naturligtvis. Johannes 8, vers 23-24. Jag tycker hela det här sammanhanget är med Johannes 8. Vi i vår lilla bönegrupp, vi har studerat Johannes nu ganska lång tid. Och det har verkligen varit oerhört, oerhört givande. Men just Johannes 8 är ju för märkligt hur Jesus får en massa som kommer till tro på honom. Det kan man ju tycka var bra. Det tycker ju vi liksom, så fort man ser någon sån här. Nu har det varit en stor förkunnare någonstans. Så har många överlämnat sig till Jesus. Så det var 150 stycken nu, läste jag någonstans. Att det hade varit någon som... Ja. Vad gjorde Jesus med de här som hade satt sin tro till honom? Han började med att säga till dem: ja, okej. Om ni förblir i mitt ord så är ni sanning mina lärjungar. Och då ska ni förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Nej, men vänta lite nu. Vi tyckte ju liksom att det var ju fräsigt att tro lite på dig, för du fixar ju lite bröd under och det kan ju bli kanon om vi får göra dig till kung. Men vad då? Skulle vi inte vara fria, menar du? Och så håller han där en förkunnelse med dem som inte är... Jag tror inte den hade passerat sådana här tester i predikokonst. Eller vad tror ni? Det gick ganska fort med att provocera. Ha, ni säger att ni är Abrahams barn. Och så säger Jesus till dem till slut att ni har djävulen till fader. Sicket ord, va? Men nu ska vi se vad han säger, vers 23-24. Han sa det till dem: ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Jesus visste naturligtvis mycket väl sitt uppdrag. Och här säger han ju själva Guds namnet. Om ni inte tror att jag är, så kommer ni dö i era synder. Johannes 6 och verserna 22-35. Johannes 6, vers 22-35. Nästa dag stod folket på andra sidan sjön. Detta är ju alltså efter brödundret har ägt rum. Och lärjungarna gick över, tog båten över och Jesus kom gående på sjön. Och när de då letar efter honom, där är vi nu då. Nästa dag stod folket på andra sidan sjön. De hade sett att det bara hade funnits en båt där och att Jesus inte hade stigit i den och följt med sina lärjungar utan att de hade gett sig iväg ensamma. Andra båtar kom från Tiberias och lade till nära platsen där de hade ätit brödet sedan Herren hade uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus. De fann honom på andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem: Amen, amen, säger jag er. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och bli mätta. Inte det är konstigt? Ni söker mig inte därför att ni har sett ett tecken. Var det inte det de gjorde? De hade ju fått gratis bröd. Nej, de hade inte förstått vad tecknet sade dem. Utan de hade bara förstått att det här är ju kanon med en kille som kan producera bröd på det här sättet. Så Jesus börjar prata med dem om en annan mat och sen arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. Då frågar de honom: vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Denna ständiga fråga från människor: vad ska vi nu göra? Vad ska vi åstadkomma? Och så svarar Jesus: detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Lite senare säger han att ingen kan komma till mig om inte fadern som är i himlen drar honom. Och då sa de till honom: vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, så som det står skrivet: han gav den bröd från himlen att äta. Och vem tror ni de menar med han här? Det är tydligen Mose de menar som gjorde detta. Och Jesus säger istället: amen, amen, säger er. Det är inte Mose som har gett er brödet från himlen, utan det är min fader som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De sade till honom: Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade: jag är livets bröd. Så Jesus säger om sig själv att han är livets bröd som vi måste äta av för att leva, helt enkelt. I Johannes 8 och vers 12 så säger Jesus någonting annat om sig. Johannes 8 och 12. Jesus talade åter till dem och sade: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jesus säger alltså om sig själv att jag är livets ljus. Så allt det där som vi ibland hör då om att Jesus inte uttalar så mycket exklusiva ord om sig själv, så stämmer det inte alls. För Jesu bekännelse är att han är Gud själv, att han är Guds lamm, att han är livets bröd. Johannes 11, vers 25-26. Där är vi framme vid situationen där Lazarus har dött och blivit begraven. Och Marta går ut och möter Jesus. Jesus sade: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och så tar vi också och bläddrar bakåt några sidor till Johannes 10 och vers 11. Där säger Jesus om sig själv: jag är den goda herden. Så vi har alldeles oerhört mycket ord på att Jesus är enda vägen till Gud. Nu ska vi prata lite grann om toleransens höga visa. Vore det inte mycket kärleksfullare att säga att det går bra med alla andra vägar? Och på något sätt har vi fått för oss att att Gud borde vara väldigt snäll på något sätt. Gud är god. Snällhet är någonting som vi har hittat på och som gör att vi ibland får för oss att det går inte att läsa Gamla testamentet, för där var inte Gud snäll. Utan då läser man bara Nya testamentet och så missar man att i Gamla testamentet låter Gud oss både följa historiskt hur han har handlat med sitt folk och med världen, och alla dessa profetior där en del har slagit in och väldigt många kommer att slå in. Och vi missar att Gud delar av sitt eget hjärta i de berättelser av Guds trofasthet och människornas vår oerhörda så att säga, förfall i synden och hur Gud reagerar och agerar. Och är det så att man inte tycker att man kan läsa och förstå Guds godhet i Bibeln, så är faktiskt en jätteviktig bön det att be Gud att förstå vad godhet är. Eftersom jag tror att vår förmåga att bedöma vad som är gott och ont, det är ju den kunskapen vi har tagit oss själva via kunskapens träd. Och den leder oss fel. Jesus säger ju vid något tillfälle att om nu ni som är onda ändå vill ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skulle då inte Gud ge er av den heliga ande? Han säger alltså att vi som är onda, vi har ett hum om vad godhet är. Vi försöker till exempel ge våra barn goda gåvor, men vi har inte begrepp om vad godhet är. Så när man läser någonting i Gamla testamentet och inte förstår det, hoppa då inte över det, utan ta den frågan i bön till Gud och be honom om att du ska få mera ljus över det där så småningom. Det tycker jag är jätteviktigt. Toleransen säger också det där med att kärleken ska gälla i alla lägen. Och om ni tänker efter, Bibelns begrepp av kärlek är att kärleken har sin glädje i sanningen. Ja. Så det betyder ju att en kärlek utan sanning är ingen kärlek. Och det här allmänna som ibland sprids ut, liksom att det är kärlek och tolerans som gäller, kanske i själva verket är någonting som är mycket allvarligt. Vi ska titta lite grann på det. När nu vi lever i en tid där väldigt många vänt Gud ryggen, precis som Israel gjorde när det hade gått tillräckligt bra för lång tid och det materiellt sett hade blivit tillräckligt bra, så vänder sig folket då till att dyrka det skapade, och det har vi också gjort. Så är det alltså en oerhörd frestelse att förkunna ett evangelium som går ut på någonting annat än att vara glädjens budskap för de fattiga, för de förlorarna, för de som uppfattar att de verkligen behöver räddas. Det var som en jobbarkompis på ett jobb sa till mig en gång, som senare kom till tro, och först då kunde han bekänna för mig, och så sa han: vet du om att jag har föraktat dig, Anders? Ja, så det var ju väldigt ärligt. Så vad bestod det i? Jo, men du som en erfaren konstruktör, duktig i ditt yrke, kan med och säga att du är helt beroende av Jesus Kristus. Att du inte klarar av att leva utan honom. Att du har lämnat över rodret på ditt livs skuta till honom. Ja, så det, berätta lite mer. Ja, det är ju fruktansvärt provocerande, sa han. Är det provocerande? Ja, det är faktiskt fruktansvärt provocerande att du säger på det sättet. Då var jag tvungen att fråga honom, vad är det som är så provocerande? Jo, men det hela går ju ut på att få koll själv. Det är ju det hela handlar om, liksom, att få grepp om situationen, att få makt, att bli framgångsrik. Och så står du här och säger någonting helt annorlunda. Men det fina är ju att han säger, nu förstår jag vad du menar. Så att göra om evangeliet till det glada budskapet för dem som inte uppfattar att de har några behov kan ju aldrig bli någonting annat än ett annat evangelium. Alltså, kom till Gud så kan du kanske bli lite tryggare och få det lite bättre, kanske komma över lite svagheter, det kan bli god gemenskap och allting sådant. Det kommer inte att fungera. Och i vår kristenhet finns det många strömningar som är åt det hållet. Man pratar fint om att man ska sänka trösklar och det ena och det andra. Men i väldigt många fall handlar det om att man ändrar budskapet. Vi ska naturligtvis ha ett lätt sätt att förkunna så att man får be Gud om hjälp att vara en fiskare för fiskare eller ingenjör bland ingenjörer och prata på med sjukvårdspersonal på sjukvårdspersonals sätt och så vidare. Men att ändra evangeliet är det ju inte tal om. Och ett evangelium som innebär att Jesu unika ställning urholkas, att människan blir stor och viktig eller till och med våra gärningar inför Gud blir stor och viktig, är alltid fel och är en varningsindikator på att vi är på fel väg. Jag ska prata lite grann om ledarnas ansvar. För det är ju många ledare i vårt land som träder fram och säger liknande saker. Att Allah och Bibelns Gud det är samma sak. Och vi ska inte vara så hårda med det här med Jesu unika ställning. Och vi får ju absolut inte förkunna synd för människor. Och det kan man naturligtvis göra på ett felaktigt sätt. Men alla människor kämpar ju med skuldkänslor på olika sätt. Så att till och med inom människan finns ju ett vittnesbörd om att detta är sant. Hur tror vi att Gud ser på detta när våra ledare gör på det här viset? Ja, då tittar vi i Jeremia på tre stycken bibelord där. Jag ska nog lägga till något innan vi läser där också. Det är ju inte bara sådana strömningar som är liksom att man förkunnar alldeles för tolerant eller för liberalt så att säga, utan sådana strömningar som handlar om att man själv kan växa och bli till Jesu likhet på olika sätt. Det finns ju väldigt många sådana strömningar. Det är ju precis lika allvarliga i Guds ögon. Och vi tittar i Jeremia 5, verserna 30 och 31. Så står det så här, Jeremia 5, vers 30-31. Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad ska ni göra när slutet på detta kommer? För jag känner själv när man läser tillräckligt många sådana här konstiga uttalanden så blir jag till slut lite grann sådär att det var en till. Och så reagerar man inte så som man kanske borde göra, för det här är ju någonting som vi verkligen behöver söka Gud om. För det är ju så oerhört allvarligt när vi har det på det viset. I Jeremia 23. Jeremia 23, vers 9-11. Om profeterna. Jeremia 23, vers 9-11. Om profeterna. Mitt hjärta vill brista i mitt bröst. Alla mina ben darrar. Jag är som en berusad man, som en man omtöcknad av vin för Herrens och hans heliga ords skull. Till landet är fullt av äktenskapsbrytare. Under förbannelse ligger landet sörjande och betesmarkerna i öknen är förtorkade. Man inriktar sig på att göra ont och har sin styrka i orättfärdighet. Till både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus finner jag deras ondska. Och så bläddrar vidare till 50:e kapitlet. Jeremia 50 och vers 6. Jeremia 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Så det är alltså väldigt allvarligt när ledare, sådana som säger sig tala och Guds vägnar, profeter, leder folk fel och anammar väldigt snabbt nya trendläror eller nya trendmetoder som förkunnas. Istället för att våga hålla fast vid evangeliet som det är, oavsett om vi i vår tid ser mycket resultat eller lite resultat. Men det faktum är ju att det är allt färre människor som säger emot. Och det en bön är då att Gud rädda oss från uppgivenhet, rädda oss från apati. I vilken tid lever vi? Ja, precis som Israel har haft tider av avfall så har kristenheten det också. Och så som många uppfattar det, jag också, så är vi mitt uppe i ett stort avfall. Vi går till Matteus 24 och verserna 11-12. Matteus 24, vers 11-12. Där står, säger Jesus, många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Som jag nämnde förut, det här allmänna snacket om kärlek och tolerans är någonting mycket farligare än att det bara är liksom lite allmänt sentimentalt snack. Utan toleransen, som jag ser det, är synonymt med Bibelns begrepp om laglöshet. Och när laglösheten sprider ut sig så kommer kärleken hos de flesta kallna. Så toleransen som livsstil är laglöshet och kommer att få med sig laglöshetens resultat. Den här bönen att Gud förnya i oss den första kärleken, den behöver vi be om många gånger. Och nu ska jag dra några steg om hur utvecklingen brukar vara för den troende. Och det här brukar upprepa sig ett antal gånger. Men ni vet, när man liksom, så som jag då 11 januari 81, när äntligen jag gick tillbaka till fadershuset och märkte att fadern tog emot mig med öppna armar, så var det ju naturligtvis bara Jesus ett tag. Och då funkar det ju bra på många sätt, eller hur? Men det är ju precis som att gamle Adam, som då för tillfället har fått en knockout, han ligger där och är ganska stillsam, han kommer ju tillbaka på något sätt. Och stegen brukar vara, från det att det är bara Jesus, så blir det Jesus och jag. Det är ju gott att Jesus har mig, alltså. Han har ju en han kan lita på där. Då börjar det bli lite åt fel håll. Och efter ett tag så blir det jag och Jesus. Då blir min betydelse väldigt stor. Det är då det är tungt att börja läsa Bibeln. För vad jag än läser om så står det om mig. Hur jag borde vara. Någon som känner igen sig? Det där händer ju ett antal gånger i en kristens liv. Och då får man ju liksom förstå att någonstans har man tappat liksom balansen i det hela. Och till slut så brukar det bli jag för Jesus. Eftersom Jesus är så oerhört beroende av oss och så vidare, så ska jag minsann göra saker för Jesus. Och då kan man väl säga att gamla Adam har klivit ner ganska ordentligt från korset. Och det där märker jag mig att då och då så har jag tillbaka det här liksom, att det är ju faktiskt bara Jesus. Men så smyger det sig på sig, ja, tur att Jesus har mig. Och sen är det ju lite grann jag och Jesus, och så märker jag det liksom, hemskt vad jobbigt och sånt. Det gör jag ju inte det heller. Eller hur? Då är det väl gott om vi lär oss så fort som möjligt att komma tillbaka och säga, nu här vill jag omvända mig till den första kärleken där du får vara allt. Du är min rättfärdighet. Jag har ingen rättfärdighet. Tänk vad gott när vi ser det där istället för att säga, be Gud om förlåtelse för att inte vi lyckas pressa fram en egen rättfärdighet. Jag har varit frälst i så många år och fortfarande gör så här. Och så kanske Gud skulle vilja säga, men du har ju ingen rättfärdighet. Har jag inte? Vad tråkigt, det skulle jag vilja. Nej, jag har ingen rättfärdighet. Det är Kristus som är min rättfärdighet. Och jag kan få återge av hans rättfärdighet till världen. Romarbrevet 11, nu är vi alldeles i avslutningen här. Romarbrevet 11 och verserna 1-6. Då står det, det är Paulus som pratar om det judiska folket. Det gäller lika mycket oss här då. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger och den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Även i de mest avfallna tider så låter Gud en rest vara kvar, en kvarleva vara kvar. Och den får vi be Gud att få tillhöra. Och vi ska nu gå in i en liten del som kommer att avslutas med en förbön för just våra älskade trossyskon. Och då skulle jag bara vilja nämna något om Guds hjärtelag med fåren. Och det tycker jag man kan se att när människor har tagit in Guds hjärtelag med fåren, då kan man agera som en förebedjare på ett helt annat sätt. Och jag tänker då på berättelsen om Mose. När Mose hade varit på berget Horeb, var det väl i 40 dagar, kom ner och hittade guldkalven där. Och Gud säger att jag vill utplåna folket och så vill jag börja om med dig. Vad gör då Mose? Han säger, utplåna mig, utplåna mitt namn ur din bok, men skona folket. Det hjärtelaget får vi be Gud om att vi får för fåren. Likadant i Romarbrevet, eftersom vi ändå är i Romarbrevet, kapitel 9, vers 1-3, så delar Paulus hur hans hjärta är när han tänker på sina landsmän. Romarbrevet 9, vers 1-3. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar också i den heliga ande, ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. Och jag måste medge för er att jag själv som har varit ute och lärt mig mycket genom att Gud har tillåtit mig att gå fel. Jag själv tidigt på 80-talet var inne i trosrörelsen ett antal år. Och så småningom så kom jag ur den och jag har väl varit ute i en hel del andra saker också. Att jag ibland har uppträtt väldigt högmodigt i mitt hjärta i alla fall mot andra som jag tycker inte som kanske går på saker så att säga. Och det är ju ganska hemt eftersom jag själv har gått fel i flera tillfällen. Och ibland så ser jag det bland oss att det finns en ton av kanske förakt, kanske ett dömande av människor på ett sätt som Bibeln säger att vi inte ska ägna oss åt. Däremot ska vi ägna oss åt att bedöma läror och sådant som förs fram. Det är Jesu absoluta uppmaning till oss. Så jag skulle vilja att vi tog nu i slutet en liten stund i bön. Jag ber först och så får ni gärna fylla i. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för ditt enormt stora hjärta, din kärlek till oss. Att du som är den gode herden gav ditt eget liv för oss. Att du kom hit ner och vandrade med oss. Och det står sådana märkliga saker som att du lärde dig lydnad genom lidande. Och du gick igenom allt för vår skull. Och att vi tillhör dig, det bekänner vi idag, att det är bara din nåd. Och vi ber dig att vi ska få vara dig trogna oavsett vilka tider som kommer. Vi ber dig att vi ska få vara i denna kvarleva som vi läste om. Men många av oss har varit ute på olika villovägar och vi har fått uppleva hur du som den gode herden har sökt upp oss och lett oss in i den rätta follan igen. Vi ber dig för alla våra trossyskon i hela vårt land. Du vet precis vilka vi har i vår bekantskapskrets som vi känner alldeles särskilt för. Som på olika sätt här är på vägar som handlar om att din ställning som den unika frälsaren, som enda vägen till Gud, att den riskerar att förringas hos dem. Och vi ber dig, Herre, om det hjärtelaget som både Mose och Paulus hade, så att vi kan utge oss i bön för våra syskon. Jag vill också be dig för att vi ska kunna stå fast vid ditt ord. Som Paulus säger, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och vad var det han pratade om? Jo, han kan vara rik, han kan vara fattig, han kan leva i brist och överflöd. Och vi har överflöd på så mycket. Så vi behöver be dig om att våra hjärtan verkligen får vara hos dig. Och be dig om att hoppet ska vara så levande så att vi har vår blick fram till den dag då du kommer, Jesus, och vi får se dig som du är. Du som är våran ende frälsare. Amen.